Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Sofadrittan fredag. Det är fredag och det betyder att kafferepet är tillbaka med ett nytt avsnitt. 6 stycken framtändare sitter framför er i samma gamla studio i Söderort, Stockholm. Till mitt vänster har jag Johanna Hurtig-Wagrell.
Ja, hej.
Till hennes vänster sitter Albin Soranman. Jag har fått en hjärnskakning, jag kan inte prata.
Hallå, hallå.
Albin Soranman också.
Yeah, man.
Och sen sitter han Nils-Henrik Louis, tidigare Almström Hallberg.
Nu har du äntligen två efternamn.
Ja, tidigare.
Du hittade det perfekta sättet att få ett längre namn. Vad heter det? Men hur många här är det som har sina framtänder intakta? Är det...
Inte jag.
Inte du?
Inte jag heller.
Nej, jag vet, det var det jag ville komma till. Men du har alltså också...
Alltså jag har, men jag har chippat en liksom.
Aha.
Okay. Jag hade ju en, den ena jag slog ut nu var ju en lagning. Den andra var en ny. Ja. Jag drog ju backen på en Voi.
Ja, det gjorde
som, och vad har jag lärt mig av det här? Att det är billigare med taxi än Voi.
Just
för det. Nu kan jag, hade jag kunnat åka taxi för det är inte mil... Kronor.
Just det.
25 va? För, du, för att du fick in provisoriska nu.
Ja, provisoriska för 5. Men sen blir det 15 till 20 till. Så att, vi kan landa på 20.
Men lite synd för de sprack liksom bara. De gick inte ut.
Det såg ut som att någon hade skjutit en golfboll.
Ja, just det.
Ja, jag såg.
Så det blev liksom en rundad.
Mm. Väldigt cartoony tandskada.
Och varför är det...
Jag läspade så mycket, var ledsen också. Och dagen efter var jag jätteledsen. Så vet man typ gråter så att det visslar lite. Nej, men det är roligt när jag lade ut bild. Alla killar är bara, fan behåll det! Mm. Behåll det bara! Vad är det, varför vill killar... Det ser riktigt nice ut, Henrik Nyblom, direkt. Ja, det ser han kvar. Nej. Jag ska inte ha det.
Men alltså på riktigt, Henrik Nyblom var... Alltså han har verkligen varit den bästa stylisten som jag någonsin har haft.
Mm-hmm. Ja, ja. Men när det... Oj, där kom du.
På vilket sätt?
Nej, men han var bara bra. När vi spelade in i Svenska Nyheter. Mm. Spelade in lite såhär inslag, typ.
Just det,
så var han till varje gång, han bara... Den här har jag gjort en moodboard till. Gå ut och köp den här, de här grejerna. Och jag tycker att du ska ha smink där du drar ut... Alltså, tänk den här tjejen. Och så skickade, han skickade moodboards på mina luckor till varje.
Oj. Otroligt.
Jag vet exakt vad jag behöver.
Min moodboard var... Det är lite som att gå till en skallig frisör ändå. Att man tänker så, vad fan vet du om hår?
Ja, men han visste, han var bra. Ja, det blev
han
bra.
Det är han svinbra på. Ja. Men just min moodboard var att han skickade en bild på mig själv och sa, behåll det.
Ja, ja. Ja. Det var lite mindre...
Och då har jag aldrig gått till tandläkaren så snabbt. Ja, det är ingen babbelpodd för ni nya lyssnare här, utan det här är kafferepet.
Mm.
Kafferepet går ut på att svenska folket skickar in historier som de själva varit med om eller kanske hört om från sin hembygd eller nya stad. Skröner, sägner, hittar på sanningar.
Ja.
Vi hoppas ju på sanningar.
Ja, ja.
Ja. Vad heter det? Det måste vi säga nu. Vi har slut på stories.
Mm. Har vi slut på stories?
Vi har det. Har vi slut? Du din egen systers?
Nej, för att jag har en hjärnskakning.
Okay. Oj då.
Jag kan inte läsa utan mina tänder.
Här är ett kort som kan spelas gång på gång.
Okej, så vi har slut på stories.
Ja. Det har vi. Ni måste skicka in.
Ni måste skicka in stories till kafferepet@underproduktion.se.
Mm. Ja, låt oss hålla det här haveriet vid liv. För jag tycker det är så jäkla roligt. Ja,
annars kommer vi behöva fejka stories som Hassan fejka stories.
Just det.
Ja, fick de.
Jaha. Ja.
Vilket alltså, scoop.
Ja, men det är inte. Jag
det
är inte först
scoop. Att outa. Nej, det är inte.
Vet du att parlamentet inte är helt improviserat också?
Jag har ju varit med själv.
Ja. Jag bara
det kan jag inte bekräfta alls.
Nej, men annars kommer vi bli tvungna liksom att gå ner på färre och färre stories. Ja. Alltså, kanske vi bara sitter alla tre här så berättar bara Nisse en historia. Alltså skrattar vi åt den.
Ja, eller så kommer det, alltså, vi har liksom, det är 60, jag vet att vi har 60 stories om folk som skiter på sig utan punchline. Mm. Det kommer vara då i 10 avsnitt.
Ja. Vet ni vad? De vill jag höra.
Nej, men då får du läsa dem själv.
Ja, tack. Ja. Det kommer bli en extra special episode. Mm.
Ett cigarrum, som är vår andra podcast, ska vi säga. Som heter Cigarrummet, och vi en gång i månaden bjuder in en känd svensk humorist som berättar saker ur sitt liv.
Ja.
Och så ställer vi frågor. Det är liksom som ett värvet med skratt.
Mm. Där, det är liksom som den här podden, fast vi slipper spekulera, för man kan fråga hästen själv. Ja. Mm. Vad som hände.
Och ibland spekulerar ju hästen.
Ja. Jo, i och för sig också.
Vi hade Ina Scott här, fattade inte ett ord av vad hon sa.
Förlåt?
Ja, det är en
häst.
Har
en häst, ja. Ja. Chlamydia running.
Jag tror att det är till och med en död häst.
Ja, det är en död häst.
Nej, men precis, så funkar den här podden.
Och vill man bli prenumerant, då måste man prenumerera för att höra Cigarrummet. Och det kostar 29 kronor i månaden. Och då går man in på underproduktion.se / Cigarrummet. Ja.
Men hur, om man inte vill att historierna ska ta slut, så skickar man ju in då
till, ja, exakt, som jag sa innan, till underproduktion, heter det inte, kafferepet at underproduktion.se. Vad fan, ni sitter ju på stories, jag vet det. Och jag vet att det var en kollega till oss som skickade att han har då historier på en viss kortväxt person som misstogs för en stolpe.
Ja, så finns det fler.
Finns det fler?
Ja.
Fan, go Ricky.
Ja, älskar Ricky.
Ja, verkligen.
Det var alltså vinnaren förra veckan.
Men förstår ni vad Ricky sitter på för historier? Ja, lyssnar han ens?
Jag vet,
måste kontakta honom.
Mm, men när man får ganska ofta medlande eller träffa någon gammal bekant, va, som säger så, jag har några, men jag vet inte, ska jag bara skicka in nu?
Mm.
Det kommer bli sköj.
Det kommer det definitivt.
För att det är långt till vinteruppehållet.
Det
är en bit.
Ja. Och uppehåll verkar inte göra någon vidare nytta heller. Sommaruppehållet precis har varit och står.
Men jag tror att vi också har fått in en redaktör som är mer kräsen.
Ja.
Så kan det vara.
Så kan det vara. Men så att vi kommer läsa 3 stories var. Vi kommer läsa dem för första gången, och det kallar vi för
Avista,
som klassisk musik. Vi läser för första gången.
Just det.
Och sen kommer vi välja ut den historien av de 9.
Tänk på en sak, om man är klassisk musiker, va? Mm. Och det är en klassisk musik. Hur kan de inte liksom, de måste ha hört stycket någon gång innan? Eller? Eller är det klassiskt? Hur kan man säga att liksom ett nytt stycke är inte klassiskt?
Okej, men om du har hört hela Run to the Hills.
Ja.
Ja. Men du kanske aldrig har spelat den på klarinett.
Okej, inte liksom på, men man har ju, det är liksom inte så.
Ska jag fortsätta berätta vad podden går ut på?
Ja, ja. Ja,
det här kan du spara till Simon Järnfors och Anton Magnusson podcasten. Vi ska läsa 3 stora svar. Avista, som i klassisk musik. De har aldrig hört det här klassiska
musiken innan. Så är det alltid.
Vad har du vet av en femma? Ingen aning.
Alltså man kan säga, jag är slut som klassisk musiker nu, för nu har jag spelat alla. Ja, då kan jag spela Avista igen.
Exakt. Och då kommer vi välja ut en av de 9 storiesarna som kommer bli eran att ta och kuta med. Och säga, just det här var min kompis syra med om.
Mm. Exakt.
Det är podden.
Ja. Det är precis
enkelt
det som är podden.
Som fan.
Ja.
Jag gjorde en så himla pinsam grej häromdagen, men jag kunde liksom inte hålla mig, för jag kommer ihåg hur rolig jag tyckte storyn om han som kunde rita så likt var. Ja. Så jag lyssnade på den. Jag gick tillbaka, alltså jag hittade liksom avsnittet och spolade fram till den. Det är så, men då slog det mig hur kul det var, för jag tror att mitt skratt, långa del blev ju bortskilt, för det var liksom tyst, långa perioder, för att jag liksom inte riktigt
fick det. Alltså, du grät, och inte med glädje i ansiktet.
Men det
du
var roligt nästan att lyssna på, för då lät det bara som att jag började skratta lite, och sen var ni helt tagna av hur mycket jag hade skrattat. Det blev en ganska kul effekt av att du som aldrig drar på munnen.
Johanna har skrattat. Ja. Nej, du får skratta mycket. Du får skratta.
Jag började skratta väldigt mycket igen när du läser.
Skratta tydligare så att det inte blir tyst i podden.
Ja. Den personen har tagit sig till mig också som skickar in en stor. Mm. Det är en person jag känner också.
Mm. Ja, kul.
Ja, så då blir det ännu roligare att du bara pissar på i handsken.
Det gjorde jag ju inte.
Jo, det gjorde hon.
Jag kommer aldrig mer skicka in någonting. Jag blir retad för mitt konstintresse.
Vinnare av 2 skämskuddar. Men,
alltså, nu är det som att ni tolkar mig taskigt.
Nej, jag skojar ju bara för att det är lite ångest. Men vem ska börja den här? Nu kommer jag liksom dra igång det här.
Jag tror att det är jag som börjar, va?
Mm. Ja, och vänta, betyder det att jag är headline
comedian?
Mm. Mm. Det är du. Och jag är den nya nollan som måste börja. Mm. Då ska jag bara hitta varför som jag är lika förberedd som Nisse brukar. Så!
Oj,
det går ut hårt. Okej. Den här överskriften, jag vet inte, det känns som att den är skriven till er. Ronny Jeremy.
Oj.
Mm-hmm.
Ronny Jeremy.
En liten kul ordvits på den kända porrskådelsen Ron Jeremy. Mm. Sedermera metooad och out.
Han bara, jag har inte gjort det här. Vi har över 4000 filmer, bevismaterial.
Verkligen. Jag vill dela med mig av en historia jag kommer att tänka på när jag hörde om den läraren som råkade visa upp sin frus sexmeddelanden för hela sin klass. Oh, älskar att de inspirerar varandra.
Ja.
Otroligt. Okay, detta hände runt 2010. Jag jobbade då som snickare på ett mellanstort företag i Stockholm. Några väl utvalda från vårt företag hade blivit inbjudna till en leverantör av byggvaror för att få se en ny gummiprodukt för vattentätning som man börjat introducera på den svenska marknaden. Oh, föredömligt torrt hittills. Vi var cirka 10 personer som åkte. Det var allt från chefer till tekniskt sakkunniga till hantverkare. Allt för att göra en så samlad bedömning av den nya produkten som möjligt. Efter att vi fått en praktisk demonstration av hur denna produkt såg ut, vilka delar den bestod av och hur man skulle montera den, var det dags för en PowerPoint-genomgång av de tekniska specifikationerna. Då byggbranschen på den tiden var allt annat än digital uppstod det genast problem. Mys. Den enda personen som hade presentationen på sin dator fick det inte att funka och till slut kom man fram till att chefsäljaren skulle koppla upp sin egna dator på storbildsskärmen och köra en improviserad presentation med hjälp av den information som fanns på tillverkarens hemsida. Oh, chefsäljaren.
Ja.
It's gonna be bad.
Hörrni, jag har gjort det här i år.
Ja.
Ja. Vem fan behöver? Nu kör vi.
Verkligen. Sagt och gjort. Han speglade sin skärm på storbildsskärmen och började med långsam pekfingervals skriva i webbadressrutan. A. En lång rad av tidigare besökta hemsidor visades i rullgardinsfönstret. M. Urvalet tunnas ut till 3-4 stycken. A. Nu finns bara ett val kvar. Amateur teen gangbang. Nej! Oh, mörkret.
Av alla. Åh, oh, glad att det är en lång titel.
Det är roligt med amateur teen gang.
Och det är verkligen så här barnporr och ett fruktansvärt klipp kommer jag vilja hitta.
Så, jag vill se många personer som är dåliga på att knulla samtidigt.
Ja, jag vill inte att det här ska vara kontrollerade former och jag vill att det ska vara någon minderårig med många gubbar. Varsågod. Åh, oh, gud.
Jag vill bara,
det skulle lika kunna stå ett övergrepp, tack.
Jag vill bara säga att man är faktiskt tonåring tills man är 19.
Well, that's not what they want, is it? That's not when it's called teen gangbang. It's not.
Ja, det var inte för att försvara mig själv, utan bara att man inte behöver säga
jag tycker
att
inte han behöver något försvar heller. Chefsäljaren, som vi kan kalla Ronny, märker ingenting utan fortsätter skriva in rätt hemsida. Alla andra i rummet stirrar storökt på varandra i ett försök att inte brista ut i galskap.
Varför?
Huruvida någon berättat detta för honom efterhand vet jag inte. Men för oss är han alltid Ronny Jeremy. Och hans vattentäta produkter går under benämningen Snusk Ronnys gummisnablar.
Åh, oh, gud vad kul.
Åh, oh, gud.
Oh, Snusk Ronnys gummikablar AB.com.
Det är ett roligt namn ju. Snuskronny.
Ja, vilken kort härlig start.
Ja.
Verkligen.
Rakt på.
Pang, pang.
Amateur teen gangbang. Ja, nej, men det var det pinsammaste faktiskt.
Åh, gud.
Mm, yes.
Att det, liksom, det är som när, under alla Zoom-möten som har varit. Mm. Att folk bara håller på. Men vi hade ju någon, att någon har suttit och runkat och glömt stänga av ljud. Vet.
Mm.
Mm. Ni måste lära er det här.
Mm.
Ja.
Ja, gud ja. Nej, nej, men det är det sjukaste. Vi hade föräldramöte igår, med, liksom, digitalt. Och då var det att de hade redan från början stängt av allas ljud. Och det var liksom ändå vissa som inte stängde av kameran. Alltså de flesta stänger av kameran också. Ja. För att det är bara listen in. Men vissa sitter, alltså, det är så gulligt. Och så, men så tänkte jag så här, någon gång kommer man glömma att man inte har stängt av kameran. Och typ peta sig i näsan.
Ja.
Ja. Och smacka.
Nej, verkligen.
Och ljugga döv. Du är där som bollar och kastar in dem i munnen. I munnen.
Nej.
Ja.
You så. Took it there. Okej. Okay.
Albin Olsson, Sonman, i mitten.
Nu ska vi höra. Jag måste köra truck. Detta är storyn om TT och hans plötsligt överväldigande behov av att köra truck. Vem är TT? En god och glad kille från en av öarna norr om Göteborg. Hisingen, säkert. Skoja. En kort kille som lätt skulle kunna beskrivas som Karlsson på taket, fast utan allt det där läskiga som att vara gammal och leka med små pojkar. Onödigt att påpeka hans sjövana och att han skulle bli sjökapten efter lumpen. Det låg liksom i öbons blod. Vilka är vi? Goa gubbar som tjänstgjorde med TT som maskintekniker och eltekniker. Vi gjorde lumpen i Karlskrona i början av 2000-talet. Vi hade gjort alla grundkurser och mönstrat på HMS Karlskrona som just lämnat torrdockan efter en längre tids modifikationer och förnyande. Nu väntar vi på klartecken att börja lastningen av förnödenheter och material inför en av hennes berömda långresor. Det var en mörk och kall vinterkväll. En del av oss sotänglar, som de kallas då, maskinfolket, var på tjänst och några var lediga. Jag själv och min hyttbroder hade just gått av tjänst. Nu höll jag på att göra kväll. Borsta tänderna och allt som hör till. Ni vet ungefär vad det är. TT, som hade varit ledig och nere på den billiga vattenhålan, kom glatt visslande in på toaletten. Det hördes klart och tydligt hur nöjd han var. Det ledde till den självklara frågan: varför så glad, TT? Jo, det ska jag berätta för er. När jag kom tillbaka in på basen kände jag plötsligt: jag måste köra truck. Tror du han är från Tjörn? Jo, det ska jag berätta för er. När jag kom tillbaka in på basen kände jag plötsligt: jag måste köra truck. Pratar han. Ungefär. Se på tusan, det var en dörr öppen till Kockums båtvarv. Spännande, tänkte jag. Där måste finnas en truck. Jag måste köra truck. Jag gick in och wow. Där inne håller de på att modifiera båtar. Det låg hemliga ritningar till bland annat den vid den tiden beryktade Viking som jag bläddrade i. Viking skulle bli försvarets nästa generation av ubåt, får man.
Får vi säga det här
ens? Topphemligt med andra ord och högst olämpligt att det ligger framme nattetid. Mycket spännande. Sen kom det en vakt och hämtade mig, körde mig hela vägen till båten. Och vet ni vad? Han ringde skepparen som mötte mig vid landgången och han märkte inte ens att jag var full. Inte en susning, så jag kunde bara sträcka upp mig när det behövdes. Mm, fräckt med ritningarna. Men fick du köra trucken? Nej, jag hann inte innan vakten kom. Eftersom jag under tiden i Karlskrona spelade basket med Karlskrona Marines kände jag just denna vakt då han var en lagkamrat. Han backar upp storyn med rättelsen att TT tydligt var full. Det gick inte att dölja. Några år senare bodde jag i Arvika. Döm om min förvåning när TT kom knallande på mataffären. Vi snackade lite om tiden efter lumpen och jag var nyfiken på om han blev sjökapten och vad det var för, vad för båt han styrde. Och var? Nej, jag är truckförare. Jag kunde inte hålla mig för skratt, garvade rakt ut och upprepade hans mantra för den kvällen: jag måste köra truck. Så vitt vi vet kör TT fortfarande truck och är lycklig med livet.
Vad är det här för jävla glad historia?
En kille kom på fyllan, jag måste köra truck. Hittar liksom verkligen hemligstämplat material, men får inte köra truck. Och sen bara jobba med att köra truck.
Det är liksom på kafferepet. Truck. Truckrepet.
Jag tror det stod mellan att börja bygga ubåtar och köra truck. Mm.
Fine, jag tror det här, okej, nu har jag liksom, det här kan jag sälja till Ryssland. Mm. Där står en truck.
Mm.
Truck. Ja, det där, men det är, alltså jag blir väldigt väldigt glad när det är så snälla historier. Mm. För att det kan komma bara från ingenstans. Kan det komma något hemskt?
En fruktansvärd historia om en död kanin.
Ja.
Eller någon som runkat till sina föräldrar och käkat pizza.
Ja, otroligt. Alltså. Här kommer min första då. Historia nummer 3. Det fruktade rånet.
Mm.
Hej, jag vill bjuda på en historia som utspelade sig i en liten småstad i Mellansverige för några år sedan. Jag hade precis börjat jobba på ett nytt jobb i en större butik och kände varken chef eller kollegor särskilt bra. Jag var även ganska ung och lite ängslig av mig, ska tilläggas. Mm, det kan det vara på ett, det är ju läskigt med nya jobb. Området där butiken ligger är lite stökigt och våra kvällsöppettider drog till sig ganska lustigt folk. Så jag nämnde väl redan lite ängslig av mig, vilket gjorde att jag alltid hade ögonen öppna efter någon misstänksam person, speciellt kvällstid. En kväll hände det. Det kom in en man med smutsiga kläder, uppspärrad blick och har en mobil i handen. Han rör sig sakta i området jag jobbade och tittade sig omkring. Rätt som det är tar han upp mobilen och ringer till någon. Det är bara en person med smutsiga kläder som ska ringa och köpa en banan. Samtidigt som han sätter sig på huk och tittar in mot butiken. Jag blir livrädd.
Ja, det hade jag också blivit.
Jag tänker att det är nu det händer. Jag måste verkligen ta tag i situationen.
Mm.
Jag kommer på att min kvinnliga chef jobbar ikväll och borde befinna sig i butiken. Jag tar telefonen och ringer henne. Och följande konversation utspelar sig. Jag. Hej, du måste komma. Det är en riktigt skum person i butiken. Min chef. Okej, jag kommer. Hur ser han ut? Det här är ett gaskramande drama i två delar. Jag. Han är extremt ofräsch. Ser ut att vara uteliggare. En knarkare skulle jag tro. Han är smutsig och har en otäckt blick. Han ringer till någon i butiken. Tror att han kommer råna oss? Det här är bara fördomar. Min chef svarar, det låter inte bra. Jag kommer. Men kan du beskriva honom en gång till? Jag svarar, han är extremt ofräsch. Alkoholist, uteliggare, knarkare, vad vet jag? Jag skulle inte vilja möta honom i en mörk gränd. Det är någon som jobbar på Frälsningsarmén. Jag vill verkligen
och
att
eller hon... kanske jag. Jag hade också reagerat så.
Jag vill verkligen att hon ska förstå allvaret, så jag försöker förstärker varje ord som jag säger. Jag hör min chef för att gå med mig kvar i telefon. Mannen står nu och tittar på mig, vilket gör mig livrädd. Jag säger, han tittar på mig. Han är så äcklig. Kom snabbt. Plötsligt hör jag något i telefonen som gör mig illamående, svettig och svimfärdig. Min chef. Är det han i svart jacka? Det är min man. Åh gud. I mina tankar skrev jag just på min uppsägning på stort. Jag tänkte att livet var över för alltid arbetslös och så vidare. Men min chef hade humor och förklarade att hennes man hade jobbat i verkstaden under kvällen och såg faktiskt inte så fräsch ut. Hon skrattade högt när hon berättade om det. Jag kunde inte skratta för jag hör bara mina egna ord mala i huvudet. Uteliggare, knarkare, alkoholist, sa jag äcklig. Det är min man. Varför satt han så på huk?
Ja, nej, verkligen. Men han kände väl, det här är min frus affär. I'll do whatever I want, bitches.
Men det är också så bra.
Och när man verkligen tar i med. Mm. Jag tror inte du förstår hur extremt vidrig...
Oh, alltså, det luktar så illa nu. Det luktar så... Det luktar.
Men just ordet äcklig.
Ja, äcklig, det är förnedrande.
Ja, hade man bara, det är så en jätteäcklig kille. När man är verkligen smutsig, han är äcklig. Ja. Och så kommer ut och bara, hej Johan.
Hej, hej.
Duscha, ja,
jag
bytte, kväll,
jag bytte olja på synlappen.
Va? Otroligt fin chef som kunde garva åt det. Som kanske låg i skilsmässa, det vet vi inte.
Moped är ju så att man vet inte om man olja på det sättet. Det är mer som en förbrukningsprodukt. Va? Eller vad tänkte du? När man...
Nej, men jag, synd på det som låg närmast.
ja, kanske man gör.
Det är så jävla bonnen är han.
Jag vet inte ens vad ni pratar om.
Nej, synd på en moped.
Aha.
Och där byter man tydligen lite olja.
Och där fick du
känna det. Varför ska man inte göra det?
Man, för att den, eller vilken motorolja menar du? För att den liksom ska blandas
i. Jag vet inte vad man säger. När man säger olja, då vet jag bara att det kan vara att man har...
Då tänker du på Jamie Oliver och lite Thief Salt.
Ja, det är min första tanke. Men man säger det i samband med fordon, då tänker jag, har man det där i?
Ja, man har, men det är mer som en förbrukningsvara på en bil. Två takt liksom, så häller man olja i bensinen för att den ska smörja...
Ja. Vill du höra mer om det här så kan du höra Albin i Fritid Fritidens podd, allt du vill att veta om
exakt.
Olja. Men nu, Albin, jävla bonde. Ja.
Nu är det jag. Den här heter rökt korv.
Gud, nu kanske det blir något äckligt.
Ja.
Äntligen.
Jag skulle vilja dela med mig av några händelser som utspelade sig under min uppväxt på Västgötaslätta. Huvudpersonen i båda dessa historier är en av mina närmsta vänner från den tiden. Vi hade väldigt mycket roligt tillsammans och eftersom han var en kille med en hel del idéer och få spärrar i huvudet visste man aldrig vad som skulle hända. Min vän, som vi kan kalla Håkan, bodde på en större bondgård. Så när vi var hemma hos honom kunde vi hitta på olika hyss relativt ostört då hans föräldrar lät oss springa runt som vi ville. En favoritlek som vi hade i kompisgänget var dampunge. Okej. Det gick enkla drag ut på att alla kompisar i gänget fick sissa där en minuts försprång och springa ut och gömma sig på gården. När en godtycklig minut hade passerat startade en annan kompis äldre bror upp sin fyrhjuling. och körde efter oss andra i full fart. Och om man kom ikapp någon, då fick man stryk.
Det är så jävla, det är så orättvisa regler. Att en har fyrhjuling. Och när han kommer ikapp, då är det stryk.
Otroligt.
Jävla konstig lek. Kom igen, gud, så får leka fyrhjul, dampunge. Varför vill du det?
En dag när kompisgänget var samlat hemma på Håkans gård så var vi än en gång sugna på att leka just dampunge. Varför var ni det? Men ja. Problemet denna gång var att den äldre brodern inte var hemma, vilket var ett problem. Istället fick Håkan ta på sig rollen som dampunge. Problemet för Håkan var dock att han saknade våldskapital som annars tillhör rollen. Otroligt kul skrivet. Han blev därför tvungen att tänka utanför lådan. Vi andra hade sprungit iväg och gömt oss, men tiden gick och vi kunde inte höra att det var någon fyrhjuling som körde runt på gården. Vi bestämde oss för att smyga fram från våra gömställen och smyga bort mot den lada där vi senast hade hört fyrhjulingen. Jag och min andra kompis Mattias gick in. Vi ropade efter Håkan för att få respons. Men istället för svar så kom någonting flygande i höga hastighet mot oss. Mattias blev träffad i magen och en tyst sekund följde innan vi båda förstod vad som hade träffat honom. På Mattias mage var en brun fläck och på marken bredvid låg en bajskorv producerad av Håkan.
Man tagit det man haver.
Åh, fy fan vad äckligt. En annan historia, det var slut där.
Men alltså, ja, det är verkligen inte fel. Det är inte odampunget.
Nej. Det tillhör leken, 100%. Ja. Okej, jag har inte våldskapitalet, men jag har bajs.
Jag har dampet.
Fast och fin avföring. Det är fiberrik.
Ja, den har fått trycka ut om man ska kunna sula den. Hur som helst. En annan historia med Håkan som fastnat i minnet var när vi var på ortens badhus med skolklassen för att lära oss simma. Efter att simlektionen var färdig fanns det alltid en lucka innan bussen gick tillbaka till skolan igen. Var man då snabb med att dra av sig så hann man sitta ett litet tag i bastun innan man var tvungen att byta om. Just denna gång blev det sig inte bättre än att Håkan kände att han var tvungen att gå på toaletten. Jag skulle nu kunna säga att det var den vanliga kissa på aggregatet som Håkan vanliga. Herregud. Killar.
Ja, det var det vanliga.
Det var ändå en klassiker lite.
Luta bränt bröd.
Hallå?
Hallå, ja. Hade inte ni behövt sätta er på aggregatet så hade det pissats på aggregatet i tjejernas pass.
Gud, nej. Det är det som är så himla tydligt för mig.
Tjejer, ni vet att det här det är så. Det är bara, vi går vidare. Det hade gjort sig fiffibomber om det hade gått.
Jag tror att tjejer alltid kissar i den där spannen med vatten och häller på.
Ja, ja,
det är liksom inte alls omöjligt att kissa på varandra. Det är bara det att det liksom aldrig ens kommer in i huvudet att man kan göra det. Nej. Vilket i och för sig gör oss till sämre entreprenörer senare i livet. Så vad fan.
Det är jätteroligt. Glöm inte bort att du sa det där. Annars knackar jag.
Här ska jag fäta upp. Jo, just det. Jag skulle nu kunna säga att det var den vanliga kissa på aggregatet som Håkan hade fått för sig att göra, men nej. Håkan satte sig istället på huk i bastun och började klämma ut en korv.
Mm.
Det blev en mild panik i bastun och alla killar i klassen vet vad Håkan kan vara kapabel till.
Ja. Men han är ju redan gjort det liksom.
Där låg den då, den bruna korven. Men istället för att kasta den på någon av oss andra som vi var rädda för så plockade istället Håkan upp korven. Han ville utföra ett experiment. Taket på bastun bestod nämligen av flertalet plankor med utrymme mellan sig. Han tog upp korven och ställde sig upp i bastun för att lägga upp korven på en av plankorna i taket. De nästkommande veckorna när vi hade ytterligare simlektioner blev det en stående punkt att Håkan skulle ställa sig upp i bastun och plocka ner sin korv för att se hur den förändrades gång till gång.
Vad fan?
Jag kan inte ens reagera längre, jag har liksom tappat.
Men varför skete på aggregatet? Det är liksom...
Nej, du dann inte va? Han sketade på bänken bara.
Ja, ah, okej. Okay. Vi tog fram att han först sketade så gav det lite grillyta och sen rökade.
Maillard-effekten.
Sovas.
Ibland tappar jag liksom livsgnistan på något sätt. Okej. Okay. Med åren har vi alla flyttat ifrån varandra och har tråkigt nog inte lika bra kontakt längre. Men Håkan har idag en ingenjörsexamen och har flyttat tillbaka till sina föräldrars gård med sin egen familj. Så vitt jag vet har ingen officiellt avslutat hans experiment i bastun. Snart ska dock badhuset rivas, så kanske blir det någon som hittar en korv som passerat bäst före datumet.
Oh, men fortfarande...
Men var den någonsin bäst? Det är väl det.
Alltså, no, det känns som att vi borde vara bara liksom två steg ifrån. En lyssnare känner någon som har städat en bastu någon gång.
Ja.
Verkligen.
Hör av er. Hur gick det egentligen med... Hur förändras egentligen en bajskorv i en bastu över liksom 15 år?
Jag är ointresserad av det svaret. Vill jag säga.
Jag tror att det ser ut som en sån liten, vet, en sån liten gotte. En sån pysseliten gotte. Eller att de hittar plankan och så, det kan ju vara det.
Men ni har väl sett hundbajs i natur? Det blir ju så hårt och lite svart.
Ja, men jag tror att det är så här kan bli lite som, du vet, marmortrappor. Och så ser man som gamla, vad heter det?
Fossiler,
ja. Alltså, bajsfossil i furu, tänker jag.
Nej, men det blir inte hårt, det måste bli ganska sprött.
Men det är fuktigt där uppe.
Mm, men jag tänker, för den är ju nästan liksom slow cooked.
Ja då.
Att den är pulled.
att det blir en bra...
Jag orkar inte hålla på med de här kvällen.
Chili. Shitty.
Shitty con carne.
Mm. Yeah. Okej, okay, Albin Zorman, yeah. Olsson.
Filmskaparna.
Mm.
Här kommer en liten historia från mina egna hemtrakter. Jag är uppväxt någonstans i utkanten av Borås och umgängeskretsen kryllar av original och svårsmälta individer som på många sätt besvarar de fördomar folk i storstäderna har om oss lantisar. Min berättelse kretsar kring två individer, låt oss kalla dem Jöns och Johan.
Jöns.
Jag vet inte om hjälten är i den här historien. Dessa två vänner har känt varandra sedan barnsben. Det finns många berättelser rörande dessa två. Som till exempel den gången Jöns slog Johan i huvudet med ett järnrör för att han lämnat en fest för tidigt.
Oj, oj, oj.
Efter att ha festat långt in på småtimmarna bestämde sig Johan för att nej, nu är det dags att krypa till kojs. Detta hade Jöns svarat mycket negativt på. Då en fest aldrig får avbrytas på grund av trötthet. Han hade då hittat ett järnrör liggandes på gårdsplanen, gått in i stugan där Johan precis somnat, ställt sig upp i sängen och drömt till med rejäl kraft rakt i huvudet på det slumrande offret. Han gick sedan ut ur stugan, tillbaka till sig och fortsatte dricka med de andra vännerna, medan Johan låg kvar i sängen i förmodade plågor. Det tog lång tid innan Johan fick veta vad som hade hänt, då han dagen efter trodde att han drabbats av tidernas kraftigaste baksmälla. Det var i själva verket en smärre hjärnskakning.
Relaterat till det.
Mm.
Jag tänker mer att det som utspelar sig sen är att han hittas död och det tar några månader ut eller vad som hade hänt.
Alltså himla tur att han överlevde.
Ja, verkligen. Jag tänkte slå dig i huvudet med ett järn. Men okej, har du tänkt på vad som kan hända då? Nej?
Men Jöns don't give a flying fuck.
Nej, det, verkligen
det är Jöns inte. Han fascinerades också över den stora bulan han fått i ansiktet som hängde ner över ena ögat. Det var sannolikt ingen vanlig bieffekt av baksmälla. Flera månader senare fick Johan veta vad som egentligen hade hänt när en kompis berättade detta. Vilket resulterade i ett kort avbrott i deras vänskap. Men den händelse jag nu ska ta upp äger rum i Kungälvstrakten.
Där Jöns huserade. Albin!
Yeah, man.
Nu kör vi.
Båda var under denna tid i 16-årsåldern. Johan och Jöns var ganska olika till personligheten. Men de hade en sak gemensam. Film. De var båda oerhört intresserade av att spela in film och gjorde detta så fort de fick tid. Kvaliteten på filmerna kan liknas vid hemmasnickrade franska konstfilmer, fast helt jävla värdelösa.
Well,
så.
Det är också en liknelse som funkar.
Filmerna var oftast korta komedier fyllda till bredden med interna skämt, dåligt skådespeleri och pålagd skatepunk från tidigt 2000-tal. Så högt att dialogerna blev helt ohörbara. Trots det svala mottagandet från allmänheten spenderade Jöns och Johan sina dagar med att massproducera denna skit. Publicera på nätet och jubla högt av de 12 visningar filmen till slut fick. Denna dag som händelsen ägde rum skulle självklart en ny film spelas in. Men denna gång skulle det bli en riktig mastodontfilm. En lång jävel på 20 minuter skulle spelas in och rekvisita hade inhandlats för säkert en hundring på stans lokala Buttericks. Jag hade själv ingen aning om vad filmen skulle handla om, men det verkade heller inte Jöns och Johan ha. Armerade med en halvdyr videokamera och ett olagligt nedladdat videoredigeringsprogram var de redo att ta världen med storm. Första scenen skulle spelas in och detta skulle vara på en åker. Anledning oklart. Jöns och Johan vandrade ut på åken ackompanjerade av Jöns lilla syster som kanske var i 9-årsåldern vid tillfället. Med sig hade de en spade som skulle användas i scenen och en soft airgun-pistol som skulle användas vid ett senare skede. I scenen skulle en bonde spelad av Johan stå på åken och gräva ett hål. Ni vet, sånt typiskt och helt naturligt bondebeteende.
Ja. Gräva lite i åken.
Gå ut och gräva lite i åken, älskling. Så ses vi till middag sen. Hur som helst blir det dags att filma. Kameran börjar rulla och Johan börjar gräva på åken medan Jöns filmar. Då skådespelet inte höll fick de filma om scenen flera gånger och inspelningen drog ut en del på tiden. Plötsligt började sirener ljuda i fjärran, vilket inte alls var ovanligt i Kungälv då, eller nu för den delen. Detta var inget de reagerade mer än att det sabbade ljudbilden i filmen. Oro började dock krypa närmare när även ljudet av sirener gjorde det. Plötsligt kunde vännerna skymta två polisbilar dundrande fram längs landsvägen. Innan någon riktigt hann reagera svänger båda poliserna av från vägen rakt upp på åken som mest bestod av blöt oktoberjord. Båda bilarna fräser upp bara några meter framför filmgänget och utkommer två poliser. Den ena relativt lugn och sansad medan den andra mest kan beskrivas som en rojdad Hasse Brontén. Det förvirrade filmteamet försöker få fram information om vad som försiggår men blir snabbt stoppad av rojdhasse som börjar skrika utav bara helvete. Han lägger all fokus på Jöns som i sin hand har sin medhavda soft airgun och skriker till honom att släppa vapnet. Jöns i sin enfall svarar polisen genom att visa upp pistolen för polisen. Förklarar att det inte alls var en
riktig.
Bara släpp det.
Kolla, det
är... Kolla, det är ju soft airgun.
Kan jag skjuta dig i knät så ser du, det händer ingenting.
Kolla, jag gör mantelrörelsen och så bara... När Jöns väl riktat pistolen mot polisen...
Nej, vad fan, Jöns?
...svarar Rojdhasse instinktivt med att dra sitt eget tjänstevapen mot Jöns och skrika ännu mer intensivt. Släpp vapnet och ner på marken! I detta läge...
Fick... Den polisen är så glad att det händer någonting riktigt.
Ja, gud ja. I detta läge fick Jöns i total panik snabbt släppa sitt vapen och lägga sig ner på marken. Samtidigt började den medhavda lilla systern storgråta. Och vad gäller Johan hade förmodligen lite bajs lämnat hans kropp vid detta läge. När samtliga blivit muddrade och förhörda på plats kunde situationen emellertid lösas då polisen konstaterat att det faktiskt var en softairgun som Jöns hade i sina ägor. Det visade sig att en granne hade sett gängets filminspelning från sitt fönster och direkt uppfattat händelsen som en gänguppgörelse.
Well, alltså ser man folk ute på en åker med ett litet barn och pistol och en...
Någon som så gräver sin egen grav.
Då blir man ju ändå så här, vet du vad, jag tror jag ringer polisen nu.
Ja. Men som en väldigt sen abort. Vad ska jag säga, ha med en nioåring. Från håll kunde det nämligen se ut som att en person grävde sin egen grav på åken medan någon grym jävel filmade spektaklet med ett vapen i högsta hugg. Vad lilla systerns roll i detta var i detta har ännu inte framgått. Grannen ringde självklart polisen som då hade dykt upp så fort de bara kunnat. Turligt nog kunde detta snabbt lösas och som straff fick gänget en utskällning av polisen då de var för unga för att inneha soft airguns. Eftersom polisen dönat upp på åken i den väldiga utryckningsfart de hade fick även gänget hjälpa poliserna upp på vägen igen genom att knuffa bilarna upp ur leran. Händelsen blev en liten notis i lokaltidningen och det dröjde länge innan Jöns och Johan spelade in fler filmer. Puss och kram.
Ja, det där är ju en vanlig torsdag i dina takter.
Ni är inte för unga för oss ofta ärgans, men ni är för dumma i huvudet.
Jöns. Gotta love that name. Min systerdotter blivit en pojke så ville Filip Andersson, då pappan, att han skulle heta Jöns.
Mm, känns lite skånskt.
Jag har aldrig varit så glad över att få en flicka in i familjen. Kanske.
Men hade det verkligen gått igenom?
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Nej. Kanske var det där han tänkte att någon äntligen...
För att höra Filip Andersson, ingen i vår familj kommer någonsin heta Jöns.
Ja.
Jag sätter ner foten. Ja, min andra då.
Mm.
En lång jävel.
Mm.
Jag ger er... Svensexan.
Mm.
Min pappa har ofta berättat om hur det gick till under han och hans kompisars svensexor. Det blev nämligen en grej för dem att försöka bräcka varandra i galna påhitt. Detta inkluderar saker som att planera vitt pulver i folks ficka och se till att bli tagna i tullen. Att lämna dem nakna på nattåget i Göteborg eller att mixa med deras bil via kontakter inom militären för att kunna stänga av den via fjärrkontroll när som helst de ville.
Skämtar du?
Alltså det här är verkligen beyond.
Ja. Det är verkligen så Ocean's Eleven fast på jävelskap.
Ja.
Fast i Mora. Detta dock material för andra historier. För idag ska ni få höra berättelsen om Claes och hur det gick på hans svensexa.
Gud, förlåt, men när man är med i ett sånt gäng och ens tjej bara, ska vi inte gifta oss snart? Nej,
nej,
det kommer vi inte göra.
Vi kommer förlova oss.
Max.
Vi befinner oss i Stockholm under mitten av 80-talet. Det hela inleds tisdagen innan Kristi himmelfärdshelgen. Claes kommer hem från jobbet och överraskas av att hela hans kompisäng hoppar ut ur garderoben. Varpå det släpar med honom till ett sunkigt lastbilssak i närheten för att äta och hälla i sig sprit. Claes är något av en finsmakare och när det inte drar vidare från nämnda syltan utan blir kvar där hela kvällen utan några fler överraskningar uttrycker Claes till slut ändå sin milda besvikelse över kompisarnas fantasilöshet. Sent om sidor och ordentligt berusad vandrar Claes hemåt i Stockholmsnatten. Nu är det onsdag morgon. Dagen innan Kristi himmelfärd, vilket innebär halvdag på Claes jobb på ett finansbolag. Han är rejält bakis och han har nog tänkt att ta det lite lugnt. Glida in framåt förmiddag och låtsas jobba lite och sen gå hem efter lunch. Så blir det dock inte. Eftersom att han väcks tidigt på morgonen av ett telefonsamtal från sin chef som säger att han omedelbart måste komma in till kontoret för ett brådskande möte. Det har hänt något allvarligt som Claes måste ta tag i. Sagt och gjort, Claes inställer sig, men kanske inte med fokus på topp. När han kommer dit sitter hans chef i ett mötesrum tillsammans med en man som presenterar sig som kanadensisk polis med inriktning på korruptionsbrott. Han har upptäckt misstänkt penningtvätt i bolaget och det ser ut att komma från Claes avdelning. Claes blir grillad om en mängd detaljer kring detta som han frenetiskt försöker minnas i sin bakismosiga hjärna samtidigt som hans chef mest ser bekymrad ut upprepar att detta är Claes problem. Inte hans. Fy fan, vilken jävla pisschef. Till slut är mötet över och Claes pussar ut. Men just som polisen ska till att gå sedan till att dra in Claes i ett mörkt hörn vid toaletterna. Han förklarar att han tror att det är Claes chef som ligger bakom penningtvätten. Och att han vill att Claes ska bli informatör åt polisen mot en stor summa pengar i kontanter som han har med sig i en portfölj. Claes är nu rejält stressad och förvirrad kring vad som pågår. Så när polisen säger att de kan diskutera saken under en tidig lunch går han med på detta och väljer sin favoritrestaurang som ligger nära kontoret. Väl där börjar polisen gå in på detaljer kring erbjudandet som förstås är mycket, mycket hemligt. När Claes plötsligt ser hur en av hans vänner från kvällen innan kommer in på restaurangen vännen får syr på Claes och går fram till bordet för att hälsa. Claes försöker så gott han bara kan förklara vem han äter lunch med utan att avslöja något och tycker ändå att han lyckas med det när vännen går igen. Det dröjer dock inte länge för en annan vän från gårdagen dyker upp och proceduren måste upprepas. När så en tredje vän gör entré på restaurangen och kommer fram för att hälsa börjar polisen se otålig ut. Claes fattar ingenting. Varför kommer alla hans vänner hit just nu? Det är då han märker hur det där från restaurangens alla hörn närmar sig ett tiotal personer som bildar en cirkel runt hans bord samtidigt som polisen reser sig upp med ett brett leende. Claes inser nu att hela gänget från gårdagen var på polisen sträcker fram handen. I'm Glenn Peterson, friend of these guys. Nu drar det så den riktiga svensexan igång. Och denna gång blir festligheterna mycket mer i Claes smak. Det blir en blöt och vild kväll. Och Claes, som redan var sliten sedan kvällen innan, där han fått i sig minst dubbla mängden sprit än någon annan i gänget, däckar till slut på soffan. Tidigt nästa morgon vaknar Claes, torr som fnöske i munnen, med ett huvud redo att klyvas på mitten, av att någon skriker argt på honom. Han ser sig om. Och upptäcker att han för det första befinner sig i ett tält och för det andra inte kan röra sig då han ligger i en sovsäck uppdragen till hakan. Förtvivlad och förvirrad ropar han på hjälp. Och blir bryskt utsläpad ur tältet av en arg greenkeeper som frågar honom hur fan han är funtad som tältar mitt på en golfbana. Bara timmar innan årets största tävling ska börja. Claes är inkapabel att resa sig upp. Och till slut tröttnar greenkeepern och ringer polisen som får forsla bort Claes. Det som Claes inte märkt på grund av sovsäcken och sitt svårt alkoholpåverkade tillstånd är att han helt saknar kläder samt att hans högra ben är gipsat från foten till höften.
Åh, herregud!
Vilket såklart bidrar till hans mobilitetsproblem. Till följd av detta släpas Claes fortfarande i sovsäcken 300 meter över lerigt åker till polisbilen för att sedan bli skjutsad hem. 7:30 på morgonen ringer det således på dörren hemma hos Claes. Och när hans blivande fru öppnar möts hon av sin tilltänkta make intrasslad i en lerig sovsäck och flankerad av två poliser. Hon orkar inte bli särskilt upprörd då hon själv är bakis från sin egen möhippa. För att summera. Den diaboliska planen gick alltså ut på att med hjälp av svensexan få Claes att släppa garden samt att han skulle vara rejält bakis och inte vid sina sinnesfulla bruk när nästa steg i planen, nämligen den fejkade polisen och penningtvätthärvan, drog igång. När polisen inom citationstecken föreslog en lunch chansade vännerna framgångsrikt på att Claes, sin vana trogen, skulle välja sin favoritrestaurang där det i förväg positionerat sig. Festligheterna som följde ledde sedan in på den så kallade finalen. Jag älskar det här. Även fast det är jättegrabbigt så är det. Det är ju Ocean's Eleven.
Det är också när man älskar att liksom, den går att de i lås så, ja,
att de har ritat. Mm. Det är liksom La Casa de Papel. Det är liksom professor.
Men det där är 100% killar som har pluggat ihop och nu har så här välbetalda jobb och bor i innerstan i Stockholm. Alltså det där är typiskt dem.
Ja. De har ju varsin mobiltelefon med en lång antenn.
Men man vet att de här
men alltså, min syrra som man bröt ju armen liksom innan. Mm. Hon blev skitförbannad.
Alltså man vet att Claes, han har varit en av dem som har kommit på de värsta sakerna. Att nu jävlar. Alltså, ja, och gifte sig idioten sist också. Mm.
Och ändå ser han det inte komma.
Jag måste ha
det snyggt fixat.
den så kallade finalen, nämligen gipset, sovsäcken, tältet och golfbanan. Gips och tält hade införskaffats. Vaga instruktioner från en sjuksköterska om hur man säkert gipsar ett ben hade kladdats ner på en lapp. Och det hade dubbelkollats att ett stort mästerskap skulle hållas på den utsatta golfbanan dagen efter. Efter att ha lämnat Claes i tältet som nu smält upp på första tee ringer det hans blivande fru och meddelar att han lever. Men inte var han är och han nog kommer komma hem först imorgon. Nöjda med sitt verk åkte vännerna sedan hem och lade sig. Trots dessa eskapader fortlöpte bröllopet väl och det är fortfarande lyckligt gifta än idag.
Härligt.
Härligt att höra.
Fan, det måste finnas.
Gipset
otroligt bra påkommet av dem.
Så jävla kul att de har kollat lite vagt.
Men alltså grejen är att de hade kunnat sluta ganska tidigt där och ändå har gjort mycket. Ja. Det är det som är så roligt att de bara, och den grejen, och den grejen. Och så gipsar vi ens ben. Att det är en sån himla, det är ändå kreativt.
Ja, för jag trodde först att det bara skulle vara så här, det var en skensvensexa, det fattar man ju direkt.
Ja.
Men att det liksom, och man fattar att men
man fattar att penningtvätten inte var på riktigt. Man fattar, men sen är det bara, okej, det är slut.
Men det är så jävla, det är ju verkligen hängslen och livrem då, att så här, om han vaknar innan någon väcker honom i det jävla tältet. Då ska han för det första inte kunna ta sig ur sovsäcken. Om han lyckas med det, då ska han vara naken. Så han kan liksom ändå inte, och vi ska gipsa hans ben. Så han kan inte ta sig därifrån. Så han kommer stå naken på första tee. Han kommer bli tvungen. Det kommer bli pinsamt oavsett. Liksom.
Ja, och polisen pinsamt. Kommer bli tillkallad. Det vet vi.
Ja, det där är...
Ja, det var starkt.
Hatten av.
Vi ändå, visst är det första svensexhistorien?
Ja,
det är det.
Det är ändå sjukt.
För jag det känns som att vi borde haft fler svensex här... och möhippe.
Ja, möhippe var då vi drejade och sen hade vi ett stort hotellrum.
Men jag middag. Blev ju så jävla bakis att jag grät och spydde hela vägen tillbaka till stan. Det var helt sjukt.
Ja. Men för jag trodde att den här podden till slut skulle bara vara full av svensexor och lumpenhistorier. Ja. Liksom. Men...
Det är ju sånt man hör oftast om.
Ja, visst. Jag pickade upp mig.
Alltså,
jag vet att det finns en svensexhistoria från Kungälv som är helt jävla sjuk alltså.
Hör ni det nu? Vet ni vilken det är?
Ja, skicka in för fan.
kafferepet@underproduktion.se. Johanna Hurtig-Wagrell, din sista story för den här veckan.
Ja. Den heter Gammelfarmor står på huvudet. Det känns så himla såhär, 91an Karlsson kompatibelt.
47an Löken.
Den här är stor.
Vad det kan inte få vara 91an.
Nej, men 47an Löken.
Ska bara rätta Johanna.
Vem
är 47an Löken? Du kan fortsätta.
Den här historien har min mor förbjudit mig från att berätta, men här kommer den i alla fall. Tack, otroligt mycket tack till dig. När större delen av min släkt emigrerade till Sverige blev min gammelfarmor kvar i det närliggande hemlandet.
Detta ledde till... men jag älskar det tusen så förlovade land.
Jag lämnar aldrig Karelen. När större delen av min... Ja, just det har jag redan sagt. Detta ledde till att jag tyvärr inte träffade henne mer än någon enstaka gång. Och därför lärde jag aldrig känna henne. När hon sen gick bort så blev det dags för mig att uppleva min första begravning. Eftersom jag var ganska liten och dessutom inte kände tanten var jag inte speciellt ledsen. Utan mer orolig över att kanske se mina vuxna släktingar gråta. Och att behöva vara nära en död människa. Men inget av detta skulle visa sig vara det värsta med den begravningen. Eftersom tanten blev så väldigt, väldigt gammal. Han, även hennes barn, blev väldigt gamla. Vilket är varför hela begravningssällskapet höll andan när hennes skröpliga 70-åriga söner traditionsenligt plockade upp kistan för att bära henne till sin slutdestination.
Oh,
jag har bara sett, det där är så vackert med alltså så här, begravningar där man fortfarande bär kistan.
Ja.
Att det går liksom allvarsamma män. Och bara, jag vet inte, det är något så himla
fan, fint. Jag inte, alltså får jag någonsin det jobbet kommer jag tacka nej. För vi vet ju alla hur det kommer.
Du kommer att stå på en voj förmodligen och dra ut framtänderna.
Jag har tyvärr inga tänder kvar nu. För jag bara med kista.
Så sorgligt. Begravning.
Sin bara att du tappade
kistan. Varför får man en sån här?
Jag slog i.
Men du lägger till den för att du vill känna dig lite ämlig och få folk
att
stycka sin.
Du har gråten i halsen.
Ja. Nej, det är lugnt. Det är faktiskt helt okej. Okej, färden gick långsamt och med allt mer darrande händer och knän. Men det var inte förrän kistan var framme som den lilla tantens vikt blev för mycket för de sörjande gubbarna. och ett felgrepp ledde till att kistan störtade ner med en fasansfull fart mot graven med kortsidan först. Det kom två dunsar, en från kistan när den träffade botten av graven och den andra dunsen kom inifrån kistan. När gammelfarmor troligtvis föll ihop med huvudet före och landade som en säck potatis i botten av kistan. Man gjorde naturligtvis några försök att få upp kistan igen men utan framgång. Med risk för ytterligare tragedier bestämde man sig därför helt enkelt för att fortsätta begravningen och låtsas som ingenting. Åh, jättefinskt.
Jag är ledsen, morsan. Sorry.
Bara fortsätt.
Sör, bara sör.
Någon höll ett tal, någon grät, men mest stod vi där i tystnad och och stirrade på den stående kistan som stod där på högkant och stirrade tillbaka på oss.
Men vad fan?
Det var det sorgligaste jag sett, men också något av det sjukaste. Jag kämpade emot ett hysteriskt skrattanfall under resten av ceremonin. Och hon har gjort citattecken på ceremonin. Jag kunde inte låta bli att föreställa mig hur tanten stod där på huvudet i kistan med benen i vädret och kjolen upp och ner. Det var i alla fall otroligt tyst i bilen hem, men jag hörde mina mostrar fnittra hysteriskt senare på kvällen från övervåningen. Vi har inte pratat mer om det sen dess. Har lite ångest nu. Hoppas ingen lyssnar. Vila i frid, gammelfarmor.
Åh, vad fan. Då. Jag tror att gammelfarmor hade bjussat på det där. Mm. Men alltså, jag vill, alltså, om jag någon bär ut
mig, jag känner henne rätt.
Jo, men det var skillnad på dig.
Jo, men vad fan. Det är ju kul att de inte gör något. Att
de, inte... de bara...
Jo, det är lite en topsig und wolf scenen i Yrroll. Ja.
Åh, oh, vad dumt.
Mm. Topsig ont vår.
Ja, för fan. Vad underbart.
Tack för den. Jättefint att du delade med dig.
Ja, verkligen. Tack.
Jag tror att det här också kommer bli en sån... att det liksom kommer öppna upp för folk. Ja, ah, men okej. Okay. Det var inte så farligt. Det här fick inte han säga. Nu kör jag in mina historier som jag inte får lov att berätta.
Ja.
Bara byta namn och... Så här till exempel, det kunde varit Norge.
Ja.
Alltså, det, jag inte såg inte ens Finland. Det var bara jag som tog... Det är inte så många norrmän som flydde hit under finska vinterkriget, tänker jag.
Var det under finska vinterkriget?
Nej, jag gissar att det var det. Mm.
Men de har ju också haft ett krig, menar jag.
Ja, men det finns norrmän här, tror ni.
Ja, gud ja. Det är för att ni är i Stockholm, tror jag. Jag är ju med västkust. Alltså, ja. Jag ser mer norrmännen. Varför de skulle vilja flytta till Sverige? Ja, skit i det nu.
Här kommer min sista.
Sillstryparen. Mm. Mina föräldrar har ett sommarhus i ett litet fiskeläge i Bohuslän som, i likhet med andra fiskelägen i just Bohuslän, de senaste 20 åren blivit ett turistparadis. I min ungdom spenderade jag somrarna där och blev god vän med ett antal andra sommargäster i min egen ålder. Antalet vänner i sällskapet var satt i ständig förändring, men de permanenta gänget var jag, Fredrik, Johan och Konrad. I takt med att vi blev äldre späddes vårt fotbollsspelande och badande ut till en ständigt pågående kamp för att få tag i alkohol och sedan bli fulla i en sjöbord som Johans föräldrar av okänd anledning gett oss fri tillgång till. Eftersom merparten av vännerna i gänget kom från Göteborg pikade ofta kvällarna i att alla var nakna och röjde till Ebba Grön på högsta volym. Är det typiskt Göteborg?
Ebba Grön naken. Jo då.
Det låter...
Mm. Inget säger feskekyrka som har fyra nakna tonåringar.
800 grader.
Ja. Det känns som en rågsved.
Ja, det känns så. Jag vill ha egna. Ja, ja. För att den här historien ska bli lite mer talande behövs dock ytterligare en karaktär beskrivas. Karaktären som vandrar runt i byn med cowboyhatt, snabba solglasögon och som har mer saltvatten och alkohol i ådrorna än blod heter Anders, men kallas Sillstryparen. Han har en fiskebåt och försörjer sig på att sälja lite fisk till sommargästerna under högsäsongen. Vad han gör i övrigt, utöver att supa, vet jag inte. Det är dock mindre viktigt. Åter till historien. Mm. Och en av dessa kvällar när högtalarna och vi skrollade ut 800 grader.
Ja.
Nailed it! Lika nakna som vi föddes förkunnade Fredrik att ett nakenbad i den stilla natten skulle ta festen till nästa nivå. Alla var ju passande nog redan nakna och behövde därför bara jogga genom byn för att komma till badplatsen där det 8 meter höga hopptornet hägrade. Jag, Konrad, Fredrik och Johan satte fart genom byn i ett led efter varandra och stannade plötsligt upp när vi såg den tidigare nämnda Anders ligga stupfull och utslagen på marken. Hatten var neddragen över ögonen som på en riktig cowboysare och han låg lutad mot en betongsugga. Vi fnissade nervöst åt situationen tills vi plötsligt kom på att Anders faktiskt kan vara död. Och att det i så fall inte alls passar sig att stå naken och skratta åt det. Vi kanske borde kolla efter puls, föreslog Fredrik. Tillsammans smög vi fram mot den livlösa cowboyen för att känna efter livstecken. I samma stund som Fredrik satte sina fingrar mot Anders hals slog han upp sina blodsprängda ögon. Framför sig såg han fyra pubertala pojkar som stirrade storögt på honom med snopparna i vädret. Sillstrypan blev naturligtvis mer rädd än något annat och började fäkta vilt omkring sig medan han vrålade. Bögarna kommer! Bögarna kommer att valta mig!
Ja, det är klart han tänkte det. Han tänkte amateur sillstrypan gangbang.
Bögarna kommer och våldtar mig. Åh, det är en första go-to när man vaknar upp med fyra pojksnoppar. Nu kommer de!
Medan vi, skrikande och med fötterna som smiskade mot asfalten, rusade iväg i natten. Jag vet inte om Anders har några minnen av den här nattens händelser. Gör han det kanske han håller sig i skinnet lite mer när han dricker. Så han är redo ifall de nattaktiva bögarna kommer tillbaka och letar efter honom.
Det är hans idé. Alltså jag...
Vad sa du?
Det var hans idé att nattbada.
Anders var väl han fyllot?
Jaha. Fy fan vad jag... Alltså jag det är någonting med mitt huvud. Jag trodde att han var sillstrypa.
Ja, men det var många sådana helt vanliga namn. Ja. Fler borde hetat Konrad i den historien. Ja.
Bögarna kommer att ta mig.
Vad ska man tänka om man vaknar och bara, nej, what the fuck?
Nej, men alltså jag är helt borta i huvudet. Jag ber om ursäkt.
Ja, det gör inget.
Det är som vanligt.
Jag känner mig liksom som Neo när han vaknar i den här kokonen.
Just det.
Fattar ingenting.
Men är det inte då han precis har gjort sitt uppvaknande och är mer
medveten? Ja, exakt. Men tänk dig att jag inte har vaknat då.
Jag tänkte att han inte fattar något.
Du tog det blåa.
Fan, du kan saker om mopeder och Matrix.
Och Matrix.
Det är så exotiskt att umgås med er.
Här kommer min sista och veckans sista för kafferepet då. Och den sista vi har.
Ja. Just det, så skicka in.
Av värde, om vi lyssnar på våran då eminenta syster till redaktör Fia Lo Almström.
Mm. Före detta Hallberg? Nej.
Nej, faktiskt Konstant Almström. Mm. Det är jag som är före detta Almström.
Mm.
Det är inte så att jag har bytt namn med varandra.
Det hade varit kul.
Okej, på tal om det. Här kommer den. Kvisten. Och mopedkriget.
Kvisten?
Ja, inom citationstecken. Mm-hmm. Som kvisten.
Ja.
Kan ni gissa att det är ett smeknamn?
Ja, han heter säkert.
Eller de kunde inte säga Christer så det blev kvisten.
Och det är kul att vi har thailändska lyssnare som skickar in historien.
Wow, den får stå för dig.
Vadå, va?
Att det är Voi Hodgson. Det finns någon som inte säger VR ju.
Från Westerwick heter Kvist då.
Kvisten och mopedkriget.
Nu kommer jag att tänka att han heter Kristen. Hela historien.
Den här berättelsen utspelar sig under tidigt 00-tal på en bruksort som jag vet ligger Nisse extremt varmt om hjärtat.
Norrtälje.
Fast det är ingen bruksort.
Nej, men det känns som det.
De försöker vara anonyma. Det är nog Norrtälje, så kör vidare.
Den avlägsna vackra plats präglas av en överhängande doft av sulfat och jantelag. Med sina tre pizzerier så lever de cirka 5000 ortsborna gott och kan fördriva sin fritid med allt från golf och krogslagsmål till att fiska i ån som ringlar sig genom stadskärnan.
Okej, Jag tar tillbaka Norrtälje. Men det är ändå kul att tänka att det är Norrtälje.
Ja. Det finns mycket att vara stolt över gällande denna bruksort. Främst av allt är såklart vårt älskade Speedway-lag som tagit hem SM-guldet hela 5 gånger men sedan 1995. Ja, då borde det vara Hallstavik. Eller?
Nej, det här, vad heter det? Harkskär. Där ute. Det är samma område, ja.
För Hallstavik har nämligen ett pappersbruk.
Mm.
Ja, så att jag misstänker att det är Hallsta.
Ja, då kan du Hallstavik.
Varje tisdag sluter hela befolkningen upp vid Orionparken för att heja fram hemmalaget rospiggarna. Eller som vi kallar dem, rospiggarna det, gosse.
Kallas fan, de där, gosse?
Fy fan, det gosse. Sitter de där och äter tacosalader och tacopajer och chokladkaka. Fan vad glad jag blev nu.
Chokladkaka?
Chokladkaka. Jo då, det säger du nog tälje det, gumma. Tessa.
Ja, men det är typ Harstavik och så pratar man med lite...
Ja, vid det här laget har nog Nisse redan förstått var vi befinner oss. Halstavik.
Ah, shit, du tog den.
Hjärtat av Roslagen, det Tessa. Mm-hmm. Huvudpersonen för den här berättelsen har plågat Roslagen med sitt rättshaveri i minst 30 års tid. Det pågår fortfarande. Troligen...
Förlåt, jag vill bara säga att jag är 100% säker på att i de här områdena så finns det mer att hämta.
Ja, det finns så fruktansvärt mycket att hämta. Ja.
Det är också varannan ungefär från Norrtäljetrakten. Varannan historia vi får in ju.
Men det här är inte Norrtälje, det här är liksom längre upp. Det är Tierp, Gimo, Halstavik.
Halsta, det för fan har inte varit Halsta, gosse. Det är en lång historia, så att vi pinnar på.
Kör.
Det pågår fortfarande, troligen i skrivande stund, och kommer göra fram till dennes pension. Det finns inte en enda person i hela kommunen som inte har en historia att berätta om denna ökända man. Nej, exakt. Så skicka in. Den här berättelsen handlar om en polis. Låt oss kalla honom Kvisten. Kan man heta Kvisten?
100%.
Kvisten är erkänd för att vara en helt skamlös polis som sätter dit allt och alla. Han verkar inte bry sig det minsta om sitt anseende och har ingen fingertoppskänsla för när det kanske är läge att låta något gå förbi. Varken kollegor eller familjemedlemmar går säkra.
Oj.
Ett exempel på detta var när hans son Johnny var i tonåren och hade en kompis hemma på kvällen. Kompisen hade kört dit med sin moped, vilket genast fångade Kvistens uppmärksamhet. Kvisten smög ut och granskade mopeden på uppfarten och fann till sin alldeles för stora glädje att en blinkers var trasig.
Okej, nu hatar jag honom igen.
Han väntade ivrigt uppe resten av kvällen tills kompisen skulle åka hem. När Johnnys kompis till slut skulle dra så hann han bara åka ett par 100 meter innan han hörde polisiren bakom sig. Det var Kvisten.
Han hade tänkt ta en whisky, Kvisten.
Ja, fast nej.
Men nej, inte idag.
Den är godare efter ett gripande. Vi får en famous konventare. Han hade hoppat på sin polismotorcykel i bara pyjamas för att kunna ge kompisen böter för sitt oförlåtliga brott. Stackars Johnny blev sedermera kallad konstapel Johnny resten av högstadietiden på grund av sin pappas minst sagt osköna attityd. Men vår historia utspelade sig ett par år tidigare. Långt innan Johnny fick ärva sin pappas synder. Året är 2005. Det hade under den här tiden inkommit många klagomål på befolkningen i Halstavik om buskörningar på trimmade mopeder. Det hade blivit för lätt för 15-åringar att komma undan eftersom de patrullerande poliserna var så få. Klagomålen och anmälningarna blev så många att polisen fick sätta in sin starkaste pjäs på att lösa problemet. Kvisten. Det tog inte lång tid innan Kvisten hade köpt in någon speciell typ av crossmotorcykel för att lättare jaga ikapp ungdomarna. Han poserade stolt och hotfullt på bild med sin nya motorcykel i Norrtälje tidning som en typ av absurd krigsförklaring mot Halstaviks 15-åringar. Polisen började även göra räder mot högstadiet där det beslagtog fler mopeder varje gång. Insatserna var effektiva och blev lugnare på gatorna väldigt snabbt. En modig tonåring vägrade dock acceptera Kvistens herravälde och tänkte sätta hårt mot hårt. Han hette Gustav och hade precis fått en skinande ny moped i konfirmationspresent. Gustav var en fartgalen kille som älskade motorsport och hade längtat efter sin moppe i flera år. Hans inställning var att han lika gärna kunde springa om han bara får köra på den lagliga gränsen, vilket är upp till knappt 45 km i timmen. Ingen polis skulle få stoppa honom från att göra vad han vill. Speciellt inte Kvisten. Det gick dock illa för Gustav redan på den första dagen när han slumpresa med mopeden. Han hade precis varit hemma hos en kompis och fått en trimmad. Redo att imponera på polarna. Första resan var ner till centrum dit han plöjde fram i cirka 70 km i timmen. Då hörde han plötsligt det ödesdigra ljudet av sirener bakom sig. Han tittade sig bakom axeln och såg rakt in i ögonen på en mörk visirhjälm. Kvisten. Gustav var redo. Han hade nästan längtat efter det här ögonblicket. Han svängde tvärt på en grusad gångsid som tog ut honom på en väg. Gustav trodde för en sekund att han var fri. Ljudet av sirener var borta. Han tittade bakom sig och såg crossmotorcykeln närma sig. Kvissen var inte redo att ge upp så lätt. Han hade också längtat efter det här ögonblicket. Gustav hade dock ett sista S i rockärmen. Han vek av in på ett bostadsområde och körde mot en park. Kvisten var tätt efter honom. Där körde Gustav rakt igenom en stor häck i ett trångt, undangömt hål och kom ut på andra sidan med grenar och blad över kroppen och skrapsår på halsen. Bakom sig såg Gustav hur kvisten tvekade, bromsade och kraschade in i häcken i en låg hastighet där han blev fast bland grenarna. Skrattande och jublande körde Gustav därifrån. Han hade vunnit.
Vänta. Otroligt pinsamt och verkligen så här, verkligen långsamt ramla ja, in.
Man vet också att det här som skriver detta, han är så, att han tänker så att alla vet ju att man måste dörna genom en häck, annars kommer man ju fastna man på
som att det är liksom vega genom en häck.
Allmän kunskap.
Senare samma kväll var det speedway match i Orionparken. Gustav, likt alla andra på orten, var där. När Gustav och hans kompisar stod i korken såg han lilla konstapel Johnny som alltid gick på matcherna med sin pappa. Då fick Gustav en idé. Han skrev ner ett meddelande på en lapp, gav det till Johnny och sa: "Ge det här till kvisten." Den stackars lilla förvirrade Johnny tog emot lappen och gick tillbaka till sin pappa. På lappen hade Gustav skrivit: "Det var jag som körde ifrån dig idag. Känn dig ägd. Jävla bögpolis." Åh, gud. Vem fan gav dig den lappen? Det var han där. Alltså, så här, det är så jävla lättlöst brott.
Otroligt.
Åh, kvisten. Fy fan. Jag vill ha fler historier om kvisten. Alltså att han är självutnämnd sheriff också. Han är väl bara en konstapel. Han är ingen chef.
Vad är det?
Men han har ju, du vet, han är ju
I'm the sheriff in this town.
Ja, han är ju pilotbågar. Han är ju såna riktiga Route 66 polis hojbågar. Åh, gud. Ja, det var dagens sista från Hallstavik det.
Då har vi alltså idag hört.
Ja, Johanna
börjar. Ronny Jeremy.
Ja.
Rökt korv. Och gammelfarmor står på huvudet.
Ja.
Jag har läst "Jag måste köra truck", "Filmskaparna" och "Sillstryparen".
Jag har läst "Det fruktade rånet", alltså den äckliga, äckliga mannen som var någons make på en butik. Chefens make. Sen "Svensexan", "Mannen med det gipsade benet". Och sist men inte minst, "Kvisten från Hallstavik". Det här är en av de knivigaste.
Ja, tycker jag med. Vilken tycker du då, Albin?
"Svensexan".
Ja, jag tänkte på "Svensexan" för att den är ganska lätt att berätta. Alltså, det är en sån klassisk grej, alltså berätta sjuka grejer som har hänt på "Svensexan". Ja. Ja. Liksom.
Den var dessutom skriven i rätt format. Att min polare, eller min farsa berättade att deras gäng höll på med sånt här.
Ja.
Att det är redan liksom nära nog men långt borta från att man liksom, om man får en följdfråga så här, det vet jag inte, berätta aldrig för sen.
Nej. Nej, det är övertygad med det. För att den har ju också just att man, det är exakt som en Ocean's Eleven film. Hur fan gick det här tillväga att vi fick en redogörelse? Att de hade fått en sjuksköterska som liksom halv som halv har sagt hur man typ gipsar säkert.
Och ändå har de lyckats gipsa benet på dem.
Så det
måste
är
man
alltså
gå och ta bort någonstans. Ja,
det blir lite som en Sune Sommar när han gipsar Rudolf Sven.
Just det.
Så det är alltså historia nummer 6, "Svensexan", som är den ni tar och kutar med och berättar som er egen.
Yes.
Och medan ni gör det, skriv ner era egna och skicka till kafferepet underproduktion.se.
Ja, och gör det nu. Inte så här, gör det nu. Vi behöver det.
We need you.
Tack Johanna och Albin för den här veckan. Tack för att ni lyssnar. Vi ska tacka Daniel på One Touch Edit som klipper det här. Och Fia Lo Almström, min syster som är redaktör.
Just det.
Och så tackar vi alla lyssnare och våra patrons. Gå in på cigarrummet som är alltså underproduktion.se/cigarrummet. Donera 29 kronor i månaden för att då har vi råd att göra den här vanliga podden också.
Just det.
Det är våran lön och våra anställdas lön. Mm. Fast det är inte vi, ja, det är våra anställdas lön kan vi säga.
Just det.
Yep. Hörrni, tack så hemskt mycket för den här veckan och trevlig helg!
Trevlig helg!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.